Hur många körsångare finns det i Sverige?
Ja, man brukar ju säga att det är 500 000.
Och nästan alla har sjungit det här.
Alla, förutom vi, har sjungit det här.
Hallå Johan.
Hallå, hallå Lolo.
Hej, och hej alla som lyssnar. Det här är Mästerverken. Här kommer du få koll på de allra största och mest älskade klassiska styckena. Mm. Mm. Och idag är det ju superälskat.
Ja, det måste man ju säga. Alltså, det är Förklädd gud.
Lars-Erik Larsson. Ja. Med text av Hjalmar Gullberg.
Just det. Och första gången det här spelas, det är i radio den 1 april 1940. Alltså mitt under brinnande världskrig.
Ja.
Man kan se det framför sig. Radion är full av rapporter från kriget. Och så kommer den här musiken plötsligt och skär igenom detta. Det här är ju som balsam, va? Det är värme. Det är någonting helt annat än den här brutala verkligheten som alla har runt omkring sig. Ja, det är så här det börjar.
Mm.
Och man slås ju av, det är någon slags, det är så enkelt på ett sätt.
Mm.
Men med det sagt inte dåligt eller tråkigt, men det är oerhört vackert framförallt.
Ja, och sen att det liksom sväller, att det är som att man får bara hänga med.
Mm.
Det måste varit som en lättnad, som att lyssna och liksom bara så här, öppna ett fönster eller någonting, kunna andas.
Ren luft.
Mm. Men om man inte vet så mycket om Förklädd gud, kan inte du berätta då, vad är det för verk?
Ja, nej, men det är ju verkligen en svensk körklassiker. Det här är ju ett sånt verk som sätts upp runt om i landet också, hela tiden av körer på alla nivåer ska sägas, från proffs till amatör. Så det är musik som lever.
Mm.
Och det är en lyrisk svit kallas den. Det är texter som först läses, sen sjungs av kören och solisterna.
Det känns ju lite bra. Det känns faktiskt väldigt bra att sitta här i en studio i Radiohuset och veta att okej, det var inte det här Radiohuset de skrev det, men det var ju skapat på Radiotjänst av Lars-Erik Larsson som var anställd som liksom, vad ska man säga, musikslav, kan man säga det?
Musikslav, ja, det... Vilket begrepp. Ganska bra. Men verkligen, han skulle leverera musik och komponera och dirigera musik.
Mm. Och texten är ju skriven av poeten och författaren Hjalmar Gullberg. Och han jobbade ju också. Han var ju...
chef för Radioteatern. Aha,
precis.
Så det är ju två kollegor.
Ja, som möts i korridoren och bestämmer sig för att göra det här.
Mm.
Större delen av den här texten skrev han ju 1933, Gullberg.
Just det,
Han hade varit i Berlin och precis när Hitler hade tagit makten.
Exakt. Och upplevt judeförföljelserna där och åker därifrån fylld av mörker men kommer ändå hem och kan skriva den här dikten som är så fylld av ljus.
Ja. Hela det här verket har han ju liksom uttrycks ju i första raden där, tycker jag. Det här, ej för de starka men för de svaga.
Mm. Det är hela styckets budskap.
Mm.
Ej för det starka i världen, men det svaga. Ej för krigare, men bönder som har plöjt sin jordlott utan att klaga. Spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga.
Ja, det är en grekisk saga. Det utgår ju från, texten utgår ju från den grekiska myten om Apollon som har varit olydig mot Zeus och därför blir straffad med att han berövas sina gudomliga krafter och får leva som en människa. Han får bli dräng i Thessalien i Grekland.
Ja, han är också musikens och poesins gud, så det passar ju extra bra här.
Ja, verkligen. Man kan ju tänka sig att Hjalmar Gullberg identifierar sig.
Ja, oja.
Det där var ju, tycker jag, var så spännande när jag var liten. Alltså, jag tror mina första minnen av det här verket är att jag funderade på den här guden. Och att det var en hemlig gud, att det är någon som man inte vet. Han går där förklädd. Det var någon typ av riktig förundran jag kände också. Det låter ju fånigt, men det är någonting
med det här. Jag
tycker inte
alls, jag tycker det låter helt fantastiskt. Ja, men det är någonting med den där naiva blicken som också som finns i verket och som behövs. Som hänger ihop med det här, menar jag.
Ja, det kanske är det.
Ja.
Sen är det ju häftigt hur han liksom... Man kan ju också höra hur han springer runt och spelar på sin pipa där, eller vad det är för flöjt han har, hederflöjten.
Precis, det kallas pipa, men då avser man nog en flöjt egentligen, eller ja, det är det som är meningen. Här hörde vi pipan.
Mm.
Eller flöjten då, men som i själva verket är en obo faktiskt.
Ja, men eller hur?
Ja,
och det var lite mer liksom kärvare.
Ja, den har ju den klangen liksom, det här lite mer som man säger, nasala, pressade. Men jag tror att det är för att Larsson vill att det ska låta lite gammaldags. Och då knyter han faktiskt an till en gammal tradition där obon ofta används för att symbolisera herdar.
Aha, det finns andra herdar som spelar obo,
ja,
eller som är oboer.
Den används ofta i såna här, ja, lite mer religiösa verk som i Berlioz, Kristi barndom, där det finns något som heter Herdarnas avsked, där är det obo. Och vi har ju också i tidigare avsnitt pratat om att Bach använder obo da caccia för att symbolisera herdar i juloratoriet. Så det finns någon slags koppling mellan herdar och obo som är ganska rolig. Det är en spaning som jag har, höll jag på att säga, men jag kanske inte ska ta åt mig helt och hållet av det. Det är väl kanske ganska allmänt, en allmän spaning.
Kan väl vara din spaning?
Ja, det är min spaning.
Men det är kul, för då är det ju som att Lars-Erik Larsson, redan här i början så smälter liksom den kristna herdeberättelsen. Egentligen den kristna guden smälter ju ihop med guden Apollon. Mm. För jag tycker ju också att jag hör Apollon hoppa omkring med sin flöjt här.
Ja, så det är väl lite så. Det är två olika gudomligheter som möts.
Mm.
Och en viktig sak med det här stycket är ju att titeln förklädd gud.
Mm.
Att gud ska stavas med litet g. Så det är en gud, men det behöver ju inte vara vår kristna gud.
Nej, ja, just det. Och det är ju viktigt. Det är fint, tycker jag, det här med att kören verkligen undrar.
Mm.
Är det hela tiden den här nyfikenheten? Vad är det som händer? Mm. Vem är den här guden egentligen? Mm. Som är förklädd, men som vi ändå märker finns där. Men det här med att Lars-Erik Larsson var anställd då på radion.
Mm.
Hur lång tid hade han på sig då för att göra det här?
Ja, nej, i normala fall, så det här är ju verkligen bruksmusik som man säger. Han hade ofta bara 4 veckor på sig för att skriva någon av de här radiobeställningarna som han arbetade med.
Mm.
Sen var det dags för nästa, så att det gjorde att han ofta fick, liksom, han fick ju pressa ur sig, men han hade ju redskapen för det. Han var ju en otroligt professionell kompositör som kunde trolla med det lilla ibland utan kanske så mycket inspiration.
Just det. Men det kan ju vara bra. Alltså, jag vet inte, både du och jag är väl lite deadline-drivna. Mm. Är det inte så?
Absolut.
Alltså, man behöver vara det sådär.
Ja, och det kan ju tillföra någonting oväntat ibland också. I det här fallet så blev det ju stopp. Alltså han fick ju någon slags writer's block, vad säger man, skrivkramp, när han såg texterna. Han blev så...
Ja, han blev så vördnadsfull,
ja,
eller
han blev
hur?
Så imponerad av Gullbergs dikter och ville göra dem rättvisa. Och då kunde han inte skriva det här på 4 veckor.
Nej.
Och han fick alltså vänta på en inspiration som... Och det var ju naturligtvis värt denna väntan och det här lite mer utdragna förloppet. För det blev ju helt... Det blev ju ett mästerverk.
Ja, men han har ju beskrivit att det stod förklädd gud i radiotablån vecka efter vecka och att han fick mer med ångest. Och det där fick skjutas på framtiden.
Ja,
och till slut så var det någon som hotade med att en annan...
Ja, jag tror det var Gullberg själv som sa det. Nu har jag snackat med Hilding Rosenberg. Det hotet om att en annan tonsättare hade tagit över gjorde susen för Larsson.
Då lossnade det.
Ja, han ville inte förlora det här.
Nej. Men det är roligt, för jag kommer ju tänka på Bach. Alltså, på det här sättet att liksom, jaha, okej, nästa vecka. Det är bara att köra.
Ja, visst.
Och så kan det bli fantastiskt.
Ja, det är en extrem jämförelse, men jag förstår vad du menar, absolut. Larsson jobbar ju på radion, det är hans kyrka liksom, medan Bach förstås levererar hela tiden till nästa gudstjänst.
Ja, men som någon sorts samlingsplats, om man nu tänker sig. Alla är inte religiösa längre ens på den här tiden, men någon samling ska man ha liksom. Vår tids kyrka. Men Johan, jag vet inte om det bara är jag som hör det här. Jag tycker att det ibland låter som filmmusik.
Jo, jag håller med dig. Och han skrev ju också en hel del filmmusik faktiskt. Han är ju bra på det här med att fånga in, liksom skapa intresse. Och han är väldigt ekonomisk, väldigt koncis. Han spelar inte tid på att hålla på att utveckla teman eller så. Utan det är extremt effektfullt när det händer. Och tydligt hela tiden.
Inte hålla på att utveckla teman. Det verkar...
Ja, men han har ju ingen tid för det. Liksom, så att allt måste vara där direkt. Men den här enkelheten kommer ju med tiden att få kritik för. När det kommer en ny generation av modernister som dominerar musiklivet kring gruppen, kretsen kring Carl Birger Blomdahl. De tycker att det här är både alldeles för gammaldags det som Larsson håller på med och framförallt liksom rätt så töntigt på något sätt. Det är för mysigt för dem, kan man säga.
Okej, det ska vara lite hårdare tag. Liksom.
Ja, och en musik som inte är så behagfull, känner väl de. Då är ju lite ironiskt bara att Larsson faktiskt i början av 30-talet studerade för ingen mindre än Alban Berg, alltså en av de stora modernistiska förebilderna. Jag tror att Larsson hade kunnat skriva vilken musik han än ville. Han kunde det, för han var så skicklig. Men det han skrev för Klädd Gud och annat, det kom från hans hjärta. Och det var det.
Och det är det som har gjort att man tar till sig det med hjärtat.
Definitivt, definitivt. Det här tycker jag också är så fantastiska ord. Det här är en favoritstrof, det här verkligen.
Ja, vad är det du tycker mest om?
Ja, men jag tycker om att Gullberg kommer åt den här, en slags blandning, en kombination av det gudomliga och det mänskliga i de här orden. Dock gör han utan klagan sin jordiska plikt. Och där ser jag ju framför mig, det är ju lite grann Gullberg och Larsson själva.
Ja.
Det är tjänstemännen på radion som levererar det här för folket, för lyssnaren.
Fast deras sanna hem är sagan, lyran och dikten. Är det här liksom receptet för ett körstycke som alla kommer att älska? Alltså varför är det så populärt? Förutom att det är vackert, alltså förutom att det är underbar musik.
Det är ju en bra fråga, för det är ju som att han vill skriva någonting som är smakfullt men enkelt på samma gång. Det är ju skrivet så att väldigt många körer på olika nivåer klarar att sjunga det här. För det är inte någon särskilt svår körstämma på det sättet. Utan det kan faktiskt klinga fint ändå. Det behöver inte vara den bästa kören, men musiken kan komma fram i alla fall. Det är den första grejen. Det andra är ju att det inte kräver så många musiker i orkestern. Det finns ju många sådana här körverk som kräver en stor symfoniorkester, men det är det ju inte här, utan det är väldigt anpassningsbart också.
Okej, så man kan ha många eller få musiker,
ja,
det funkar ändå.
Man kan vara lite pragmatisk, det är också som Bach.
Just det.
Det finns ju den här komponenten av att tjäna sin publik som Larsson tror på. Han brinner för detta med amatörer. Han vill på något sätt vara i samhällets tjänst. Han vill att den här musiken ska finnas där ute. Det är en slags demokratisk musik, kan man säga. Mm. Och det där tycker jag man ser tydligt i den generation han tillhör. Han är född 1908, men det är en generation som bär fram av någon slags bildningsidé.
Folkbildning.
Folkbildning helt enkelt, som det heter. Det är precis samma med Aaron Copland i USA, eller för den delen Benjamin Britten i Storbritannien. De har liknande idéer om att skriva för gemene man. Och göra det smart och bra.
Det är faktiskt ganska intressant. Det står ju texten också i Gullbergs text. Mm. Som folk är mest finns det en textrad. Mm. Och det här är liksom för alla. För sådana som är som folk är mest.
Bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest. Oss kyliga och tröga som folk är mest. Lägger som himmelsk läkning för djupa själasår en vän, fri från beräkning, sin hand i vår.
Hur man läser de här texterna i Förklädd Gud, det är ju jätteviktigt. Från början var det ju Lars Ekborg, eller den här klassiska inspelningen är ju Lars Ekborg.
Min favorit.
Ja, men han är ju fantastisk.
Ja, enastående faktiskt.
Och sen har Stina Ekblad läst den väldigt mycket.
Ja, hon har gjort den till sin på senare år, det stämmer ju. Men Lolo, ska inte du testa och läsa?
Nej, det är just det jag inte ska göra.
Varför inte? Tänk om radiokören skulle ringa nu och säga, vi har problem. Mark Levengood är sjuk. Lolo.
Mark Levengood är sjuk.
Ja.
Jag måste. Det är naturligtvis mig de ringer.
Det är nästa liksom, jag tror du skulle göra det bra faktiskt.
Nej, jag tror jag ska göra det trevligt och snällt. Det här ska liksom inte vara.
Radiokören kommer ringa dig snart sen, ja. Själv väntar jag faktiskt på att de ska ringa till mig.
Men har du gett ett röst? Kan du ge ett röstprov?
Ja. Jag kan läsa, jag har texten här, ska du se. Bland tjänstefolket vandrar han förklädd. Längst ner vid bordet i hans sked och skål. Bland kreatur i ladan är hans bädd. Han äger inget jordiskt föremål. I hederkappa går en gud förklädd.
Ja, de kommer ringa nu. Jag är helt övertygad.
Jag har faktiskt telefonen avstängd. Jag måste ta Jaha.
Nu kommer vi till ett stycke som jag liksom blev... jag tyckte det var så spännande, för det hände någonting i musiken. Alltså det blev på något sätt... Det stack ut. Det var som att det blev både mer intimt och mer livligt på något vis.
Ja, det här är ju ett av styckets stora kontraster. För det här blir det mycket mer intensivt. Det blir mer operaaktigt med då först sopranens stora solo. Och sen när kören kommer in så plockar den ju fram det absolut svartaste uttrycket i den här musiken. Det är som att någon slags ångest bara väller fram. det är väldigt mycket som händer. Det är det mer, som vi sa, mer intensiv musik här och väldigt pådrivande rytmer. Det stökar still här plötsligt.
Vi kan ju faktiskt inte spela in det här avsnittet, Johan, utan att kommentera att Förklädd gud nyligen kom med på listan över Sveriges nya kulturkanon.
Ja, det var ju en lågoddsare.
Ja, och jag tänker inte säga vad jag tycker om kulturkanon.
Nej,
men jag är glad,
men det är ju inte så förvånad ändå över att det finns på den här listan.
Nej, verkligen inte. Nej. Jag tycker det är klockrent.
Mm.
Men Förklädd gud har inte slagits utomlands.
Nej, inte i någon vidare utsträckning, och det, jag tror att det är svenska språket som är ett hinder faktiskt, för det här är ju så otroligt textbaserad musik.
Alltså det behövs ju en bra översättare i så fall.
Det behövs en bra översättare, och det behövs också en bra advokat, så tillvida att vi behöver någon som kan ta på sig att föra ut den här musiken. Liksom som, du vet, som Mendelssohn gjorde med Bach ungefär. Någon som missionerar för det här.
Alltså är det alltid så att man, har alla verk som har blivit stora, har de haft en advokat?
Ja, jag tycker nog ändå att man kan säga det faktiskt. Mm. Någon som vågar ta parti för musiken, även om det finns konsertarrangörer som säger nej, det vill vi inte ha.
Just
det måste finnas någon som strider för det.
Det här älskar jag, det här är jättebra, jag struntar i vad ni tycker.
Ja, precis. Ja. Som när Blomstedt åker runt och spelar Berwald med Berlinfilharmonikerna och så. Det är för att han har sagt att han vill det.
Mm.
Så det, den artistens vilja har betydelse. Ja, det är ju två solister i Förklädd gud, en baryton och en sopran. Och de alternerar ju och sjunger satser var för sig. Men i sista satsen så förs de ju samman i en duett. Det här är riktigt bra. Riktigt vackert faktiskt. Och vi hörde ju här Erik Sidén och Elisabeth Söderström i den här fantastiska inspelningen med Radiosymfonikerna, och Stig Westerberg är det som dirigerar.
Den klassiska,
eller hur? Ja, den mest klassiska får man säga. Den första skivinspelningen av Förklädd gud.
Och det finns ju någon sorts ömhet i det här. Ja, en längtan och en ömhet.
Ja, verkligen.
Tror du att fåren skulle beta i morgonglans?
Mm.
På gräsklädd jordisk kulle, om inte gudar fanns. Alltså att det är som att det finns ändå någonting gott i världen. För annars skulle inte någonting orka växa.
Något gott och något gudomligt.
Ja, just det.
Ja.
Men det där, du sa, en väldigt fin grej med den här musiken är ju att man kan sjunga den även om man inte är superproffs, sa du.
Ja.
Men det finns ju ett ställe som är lite risky. Eller där man liksom i alla fall kan bli lite avslöjad.
Jo, precis. Lite utan skyddsnät där. Du tänker på i slutet av sista satsen, där då kören plötsligt sjunger a cappella, det vill säga helt ensamma utan stöd av orkestern.
Mm.
Då är de ju utsatta, och det händer lätt att kören sjunker i tonhöjd där, förlorar intonationen. Och det blir ju extra uppenbart när sen orkestern kommer tillbaks i klarinetten, och det kan ju bli riktigt, riktigt uppenbart.
Det är då man som körsångare kan börja svettas när man hör instrumenten komma in igen.
Ja, då kan man, nej! känner man. stiligt.
Ja, de fixade det.
Ja, här fanns inget oro alltså för direkt. Det här satt som en smäck.
Allvarligt talat så var det där min favoritdel i hela verket.
Säger du det?
Ja, men jag tycker det är så fint. Det är det här, synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd. Då sitter vi vår sida en gud förklädd. Alltså att vi alla kan kanske ge det där till varandra på något sätt. Mm. Det här gudomliga. Det behövs inte någonting utanför. Det behövs inte någonting mer.
Nej.
Vi kan faktiskt finnas för varandra. Även när det inte känns så. Eller även när det känns hopplöst. Mm. Så är inte det.
Mm.
Om det finns kärlek mellan oss liksom.
Mm.
Tack för idag, Johan.
Tack, Lolo.
Och tack alla som lyssnar. Gå gärna in i appen Sveriges Radio Play och leta rätt på Mästerverken där och tryck på hjärtat. För då kommer du att få notiser när nästa avsnitt kommer. Vår producent idag heter Jonna Spik. Jag heter Lolo Kolmar.
Ja, och jag heter Johan Korsell.
Hej, hej.
Hej.